Ja, välkomna till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Idag så är det vi som har spelat, som heter Kalle.
Och Jens.
Ja, och vi har spelat, vad heter det nu? Hela namnet nu är Giant Killer Robots Heavy Hitters.
Ja.
Så det är en riktig munfull till spel.
Ja, och stora miniatyr också, så att det lever ju upp till namnet.
Ja, precis. Det är ju mer liksom megatyrer. Ja, jag vet inte. Stort var det. Det var som, lite som att leka med He-Man-gubbar.
Ja, ja, absolut. Det är inga meeples, utan det är mega-peoples.
Ja.
Men ska vi ta temat snabbt innan jag hoppar in på Board Game Geek?
Ja, kan vi göra. Det här är alltså, vi passar ju på då, det är jag och Jens som spelar idag.
Ja.
Så när Åsa är borta som har svårt för så här interaktionslösa euros, ja, så passar vi på att spela ett färgsprakande dödsmatch med robotar.
Högkonflikt-temaspel.
Ja.
Tänker vi, de tycker Åsa ändå inte om.
Tjenixen Åsa. Nej men, ja, temat i det här, alltså vad jag kunde förstå det utifrån vad vi spelar, för jag passade inte på att läsa texten i början på instruktionsboken. Men det verkar vara någon slags underhållningsdödsrobotmatcher av något slag.
Ja.
Med tanke på de här sponsorkorten och det, jag fick då känna som att så här, okej, vi idkar någon slags tv-underhållning.
Ja, ja men absolut. Jag sitter lite grann på Board Game Geek och de är inne på samma sak, att det här är framtidens sport.
Mm.
Där storföretag tävlar om rättigheten att riva gamla byggnader i övergivna städer.
Ah, så det är någon slags så här kommunal upphandling som, ja, dödsmatch.
Ja.
Ja.
Vad tänker du? Man får ju lite vibba av de här kaijus, vad är den heter nu då?
Pacific Rim.
Precis. Ja. Så lite Pacific Rim-känsla på miniatyrerna man spelar med.
Ja.
Det är Board Game Geek, nu när jag ändå har sagt att jag sitter och tjuvläser på den, har att säga om spelet är att det har fått 7,6 i betyg. Det är för 1-4 personer, det säger att det är bäst på 4. 60-120 minuters speltid, 2,7 komplexitet och designat av Matt Hyria. Han har designat faktiskt Attack on Titan, The Deck Building Game som jag har spelat.
Ah.
Och han har också designat DC Deck Building Game som var en liten konkurrent till Marvel, The Deck Building Game.
Ja, men för spelet är utgivet av Cryptozoic. Har inte de liksom 49 miljoner olika deckbuilders,
jo,
baserat på alla möjliga licenser?
Ja, precis. Det är väl egentligen det de har, att de har tillgång till licenser åt olika håll. Det är klassat som ett tematiskt krigsspel med miniatyrer på Board Game Geek. Och det tycker jag ju definitivt att det lever upp till.
Ja.
Men ska vi börja med, som sagt, temat har vi varit inne och snuddat på.
Ja.
De här miniatyrerna och komponenterna är ju fantastiska.
Alltså bordsnärvaron är ju off the chart, som man säger. Miniatyrerna som vi pratar om primärt här då, för man har lite olika gubbar. Och några utav dem, absolut, är i liksom storleksordningen aningen större än en Warhammer-gubbe.
Ja, typ. Vad är de minsta? Kanske 5-6 centimeter?
Ja, den allra minsta, min lilla reparationsgubbe där, kanske är 3 centimeter stor. Medan så andra sidan, den stora centrala gubben, min var ju väldigt lång.
Mm.
Den var ju säkert 1,5 decimeter stor.
Ja, alltså det var ju, absolut.
Det är inte en överdrift att säga att det var som att liksom leka med He-Man-gubbar.
Ja. Så det man gör i början av spelet är att man lägger ut spelplanen som är uppdelad av massa hexagoner. Och så ställer man ut skyskrapor på ett visst antal. Vi hade, vad blir det, 4, 5, 6, 7 stycken.
Åtta
stycken i spel. Och sen har man en startposition för sin Giant Killer Robot på varsin ände av spelplanen. Och sen kör man igång egentligen genom att bygga ihop sin kortlek. Så att det är ingen deck builder utan deck construction. Så man får välja lite grann vilka vapen man ska ha med sig, vilka reaktioner och vilka olika typer av kort som ska inkluderas i sin kortlek i början.
Ja, men precis. Man skrotar ihop, så du ska ha med dig 1 primärvapen och 2 sekundärvapen och då alla korten förknippad med dem. Så det kommer utgöra 13 kort utav din lek.
Ja.
Och sen övriga 12 kort, för du ska ha en kortlek på 25 som du plockar utifrån en stor kortlek på, jag tror, 59 kort.
Ja.
Får du välja, och där finns det lite förflyttningsmöjligheter. Det finns ett kort som heter Deploy, finns i 5 exemplar som man använder för att på ett billigare sätt få skicka ut sina supportrobotar, sina småttingar då. Och så finns det lite andra, ja, men både vapen, förflyttning, reaktioner, allt möjligt. Man får skrota ihop det i början på matchen.
Mm. Ja, så man bygger sin kortlek och sen startar man, en person kommer vara första spelaren som... Så går man igenom en deploy-fas och då får man antingen spela ut de här korten som du sa som gör att man kan till ett reducerat pris ställa ut en av sina 3 stycken supportenheter.
Ja.
Eller så betalar man full pris som det är 4 energi.
Ja.
Och man har egentligen 5 energi att röra sig med.
Ja,
för att ha en runda, för att om man väljer, man kan betala upp till 10 energi, men för varje energi man betalar utöver det 5:e så tar man en skada.
Ja. Ja, jo, men det systemet tyckte jag var, ja, men det tyckte jag var roligt att du fick liksom det spelrummet att du kan spendera mer energi än du har så att säga, men då det skadar dig och inte liksom bara för stund, utan det är en permanent skada, du är närmare döden som är följd av det.
Ja, men den mekaniken tycker jag var väldigt snygg, att sina kort är sin livstotal och om man får slut på kort så är man utslagen ur spelet och har förlorat på det sättet. Det andra sättet att vinna på, förutom då att attackera motståndaren, är att riva 4 stycken av de här skyskraporna.
Ja, jo, men precis. Och jag tycker väl utan att gå för mycket in på våran spelgång så märkte man att vi kanske gick varsitt håll där. Där jag kände att jag tyckte det var svårt med liksom anfallsbiten. Mm. Så jag försökte positionera ut mig för att riva byggnader så mycket. Efter spelet.
Ja, Tusse var lite jobbig så jag behövde gå från bordet för att ta hand om honom. Men det vi var inne och snackade på var ju egentligen hur man vinner spelet.
Ja, men just det.
Och vilka olika... Jo, vi var inne på att du använder dig mer av att tagga byggnader med hjälp av dina supportenheter. Medan jag fokuserade mer på attackdelen i spelet.
Ja, tyckte väl att det kändes som att båda de vägarna till seger var liksom rimliga att uppnå.
Ja, jag är tveksam.
Det
faktiskt.
Är så.
För att jag försökte ju... Jag kan redan nu säga att jag kommer sätta ett relativt lågt betyg på det här spelet.
Ja.
Och det kommer underlätta att vara upfront med det, med liksom diskussionen i övrigt, så att säga. För att jag tänkte... Man har ju som sagt 2 sätt att vinna på. Antingen slår man ut motståndarens huvudenhet eller så taggar man 4 stycken byggnader tillräckligt ofta så att de kollapsar. Och då behöver man sätta 4 stycken tags per byggnad.
Ja.
Och jag inledde med att testa det. Jag fick ut 2 stycken av mina supportenheter och sen började sprida ut och försöka tagga de här byggnaderna. Men rätt snabbt tappade jag en av dem och då tänkte jag, men då testar jag väl att köra attackdelen. Men när man attackerar någon annan så slår man 2 tärningar och sen gäller man att få, vad är värdena? 5?
Om du vill attackera den stora roboten så ska du slå ett resultat som är 5 eller bättre. Vill du attackera mina supportrobotar så ska du få 7 eller bättre.
Ja, och det är då om de har inget försvar.
Nej, men precis. Det finns ett par omständigheter som modifierar det här som har med line of sight och försvar att göra.
Och jag gick rätt all in på att attackera din stora enhet.
Ja.
Men det var relativt ofta som jag antingen helt och hållet missade.
Mm.
Eller försökte jag attackera med mina supportenheter. Men när man spelar ut korten så har de ett litet värde uppe i högra hörnet som visar vart i initiativsordningen de kommer attackera. Och om man då ser att den här supportenheten har ett värde av 650 och ditt attackkort har ett värde av 750, då kommer ditt attackera innan.
Ja.
Om du då lyckas slå ut den supportenheten så får man inte attackera med den eftersom den är ju inte kvar på initiativordningen, så att säga. Så att visst, ett tror nog att det är möjligt att vinna med, genom att slå ut motsvarandes huvudenhet.
Ja.
Men jag tror att man ska nog inte enbart fokusera på det.
Nej, men det kanske är sant. Jag var, när spelet var slut nu, oavsett om jag vann eller inte, behöver vi inte ta på en gång. Jag var ju på bakbenen hälsomässigt. Jag tror jag var nere på 5 kort kvar eller något.
Ja, men jag kanske hade så här 10 eller 15.
Ja.
Så att du gjorde ändå liksom mycket skada på mig utan att fokusera på det. För att du hade flera kort som tillät dig att bara göra direkt skada.
Ja, det är sant. Jag valde att ta med dem korten.
Ja, jag hade inte tillgång till dem.
Nej, du tog inte med dem.
Nej, för att de, jag tror inte de fanns i min kortlek.
Ja, det är konstigt. Jag tror att de ska finnas i allas, de här Orbital Strike-korten.
Det kan vara att jag missade dem. För att, men jag fokuserar på dem som tillät mig att attackera. Tanken var att jag fokuserar på att ta de korten som tillät mig att attackera i kluster. Så att om du någon gång hade stått adjacent till en av dina egna, då hade jag kunnat attackera liksom båda enheterna samtidigt.
Ja, ja,
eller attackera allting runt omkring mig och sådana saker. Jag fokuserar mer på area, vad heter det? Area attacks generellt.
Ja, precis.
Men eftersom du då sprang runt med dina enheter och taggade olika byggnader separat, du gick inte som en stor klump.
Nej, men precis.
Vilket gjorde att inga av mina specialeffekter blev egentligen användbara.
Nej, precis. Jag stod väldigt utspridd där ett tag.
Ja, och det var en liksom så här nackdel. För min del med spelet är att om man slog två tärningar och sen berättade det om man vann eller liksom träffade eller inte. Och det fanns relativt få sätt att manipulera det värdet på.
Ja.
Om man taggar de här byggnaderna så får man dra sponsorkort.
Ja.
Och på det sättet går det att få tag på kort som tillåter dig att påverka både liksom tärningsvärdena men också spela olika specialsaker och få tag på sätt att störa motståndaren på eller liksom dra ifrån mer.
Mm.
Så att det kändes som att mycket av de sätterna som man gick upp i nivå på för sin karaktär hände om man ledde.
Ah, du tänker så. Ah.
Ja, för att om du taggar tre byggnader då får du dra tre kort.
Mm.
Och då är du ju närmare att vinna spelet genom att riva tre byggnader. Men om man blir av med ett par stycken av sina supportenheter och inte har möjlighet att tagga dem.
Ja.
Då får man inte tillgång till de kortarna som gör att man inte har lika lätt att påverka tärningsresultaten, hindra motståndaren från att göra någonting. Och om man inte har de kortarna så blir det också lättare att då fortsätta vinna.
Ja, det blir som ett omvänt gummiband så att säga.
Ja, det var lite min liksom känsla in i spelet. För att, jag vet inte, du kanske inte hade delat den känslan, men upplevelsen var att när man började vinna så var det lätt att fortsätta vinna.
Jo, men det kan ligga någonting i det. Och det kan väl vara därför jag kanske inte märkte av det på samma sätt. Det fanns inget tillfälle i spelet där jag kände att jag drog ifrån.
Nej, det var relativt liksom tight. För jag menar, när du hade raserat din fjärde byggnad. Och det skedde ju också i spelarordning.
Ja.
Så att om jag hade varit first player i sista rundan.
Ja.
Då hade huset inte raserats.
Ja, precis, det är ett av husen gör raserats. Och ett hus hade raserats i din favör dessutom.
Ja, så spelordningen gör, det påverkade det här partiet. Inte så att jag tror att jag magiskt skulle ha vunnit om det hade varit tvärtom. Men det visar hur tajt det kan vara eller hur viktigt det kan vara att vara första spelare.
Ja.
Men man är ju också första spelare om man har taggat flest byggnader.
Jo, nej,
så
men
att
precis,
om man då har sina liksom supportenheter och de här korten som tillåter att skydda och bevara dem på spelplanen så är det också lättare att fortsätta behålla första platspositionen.
Ja, men precis. Ja, nej, min insikt kring det där, för jag, alltså, nu när vi sitter i efterhand och har lite distans till spelomgången, så ja, absolut, det var nog en faktor. Det som jag tänkte på medan vi spelade, det var snarare det här att det tog några runder för mig att inse att så här, aha, de här sponsorkorten som man får, att spendera dem. För att i början satt jag mest och tjuvel på dem, för jag tänkte att så här, oh, nu har jag fått fräsiga kort, så de ska jag hålla tills det verkligen spelar roll.
Ja.
Men man insåg att okej, man får i alla fall som allra minst ett eller två i stort sett på en omgång.
Ja, absolut. Det är liksom bara bränna igenom dem. För de har ju väldigt bra effekter.
De har bra effekter och du får ha max fem i din hand. Så att liksom stek dem, för att jag fick kasta en massa sponsorkort i slutet på spelet för att jag inte hade bränt korten liksom när jag kunde ha gjort det.
Men ska vi gå igenom liksom strukturen? För det var en relativt enkel liksom sån flödesschema att följa. För att först har man en deploy-fas där man i spelarordning bestämmer sig för om man vill betala ut någon ny enhet på spelplanen.
Ja.
Och då om man har ett sånt kort så kostar det 2 energi. Annars betalar man 4 energi eller så kan man skippa och göra det.
Ja.
Och eftersom vi båda hade valt att ha 5 stycken av 25 kort i kortleken så var 5 stycken av dem deploykort.
Ja.
Och om man då inte hade ett sånt deploykort, att betala 4 energi för att få ut en av sina supportenheter. Sen kostar det en energi om man vill flytta sin heavy hitter.
Mm.
Då är man direkt ner på att ha 0 energi över till att spela ut attackkort.
Ja.
Visst, man kan spendera de här minusenergierna för att ta skada. Och det kan kanske ligga någonting i att man borde ha gjort det mer. Ja. Liksom bränt igenom de där minusenergierna, tagit lite skada från, för då sakar man kort från sin hand eller sin discard pile in i en damage pile.
Ja.
Och det kanske är vägen, liksom, om man spelar ofta, att man hittar att ja, men de här korten har man inget nytta av, eller det är det sättet liksom tunna kortleken på. Men det kändes lite negativt nu, ja. Liksom rent psykologiskt.
Ja, enda gången i spelet när jag kände att så här, uff, det här är en mekanik som jag vågar utnyttja till fullo, det var ju, ja, men nu på slutet, när jag hade fått bonusen, man får en achievement bonus för att ha tre stycken support, alla sina tre support units ute samtidigt efter en combat-fas. När jag hade fått den bonusen, då kände jag så här, okej, okay, ja, men nu är inte deploy-korten lika viktiga längre, så nu kan jag ta skada och så kan jag steka mina deploy-kort.
Ja.
Så då gjorde jag det för att få lite edge i slutet.
Ja, och jag försökte satsa på den, liksom ha sina tre deploy ute. Men då slog du ju ut en av dem, vilket du, liksom, det är ju så man vinner spelet.
Ja.
Men sen tog det väldigt lång tid innan jag drog ett nytt sånt deploy-kort. Och att då betala 4 energi för det, det kändes väldigt saftigt. Så då höll jag tillbaka på det, vilket också då ledde in i att jag hade färre möjligheter att tagga de här byggnaderna.
Ja. Det kan ju nämnas snabbt också att det känns som det här blir relevant att nämna det, att i början på spelet, efter man har avgjort liksom den initiala spelarordningen, så får man välja en pilot. Det finns med 8 olika mech-piloter att välja på. Och då får startspelaren välja först, det gjorde jag, och då valde jag den piloten vars specialförmåga var att alla mina deploy-handlingar kostade en energi mindre, vilket betydde att den dyra deploy-handlingen kostade 3 för mig. Det är fortfarande mycket, men då har man lite utrymme och kan göra något. Och när jag hade deploy-kort så kostade 1. Och då var det en no-brainer. Då deployade man alltid. Ja.
Och jag valde piloten som sa att flytta min heavy hitter kostade 1 energi mindre.
Mm.
Och det var bra ibland. Men sen när man väl hade kommit in inom liksom attackavstånd, då behövde jag ju inte flytta den mer.
Nej.
Och eftersom vi båda hade ett incitament att flytta oss mot varandra, så nu i efterhand så skulle jag valt någonting annat.
Ja.
Så det finns vissa så här strategier och sånt där också att fundera på. Så jag tycker att det är liksom ett mångbottnat spel.
Ja, absolut. Det saknar ju inte liksom grejer att fundera på. Det gör det inte.
På tal om saker att fundera på, en sak som jag störde mig på inför det första partiet, men som jag tror växer om man spelar det mer, är de här reaktionskorterna.
Mm.
Så det fanns, det är en klass eller typ av kort som säger att om det här händer så kan du spela ut det här som en reaktion. Det är egentligen försvar mot olika vapentyper. Men de väljer man blint. Man vet ju inte vad motståndarna valt för energikort eller liksom vapenkort att inkludera sin kortlek.
Nej, men precis.
Och det kanske är en sån sak om man då märker att motståndarna har inte valt att inkludera missilattack i sin kortlek. Då kan man ju använda dem för de här minusvärdena när man ska betala för att göra extra saker.
Det är i och för sig sant.
Så det kan vara en sak som man liksom, när man spelar flera gånger och märker att den här personen spelar på det här sättet, eller den strategin är väldigt liksom gynnsam, då kan man välja reaktionskort som kontrar det, och då kan det bli uppstå någon form av metaspel i den nivån.
Ja, men precis. Jag var ju också väldigt inställd, jag har ju pratat mycket om det, för jag har ju haft det här spelet svinlänge. Alltså, det har ju stått på min hylla i typ 5-6 år och har aldrig blivit spelad.
Nej.
Bland annat för att det är så fruktansvärt stor låda, så jag har inte orkat ta med den någonstans.
Ja, är det... Den får inte plats i en Kallax, den där.
Nej. Det är svårt att se.
En halv? Liksom, om man skulle försöka trycka in den i en Kallax, så kanske så här 5 centimeter inte skulle få plats.
Om man sidan. Fettar in sidorna kanske.
Ja.
Och ställer den på snisken.
Så det är liksom Gloomhaven-storlek, till och med lite liksom, ja.
Ja, den är stor.
Den är stor.
Så jag har inte liksom bemödat att ta med den någonstans, och det har varit en hel grej. Och så nu... Så var vi 2 som skulle spela in idag. Och då tänkte jag att, för jag har läst igenom reglerna och känt att man kan spela det upp till 4 pers.
Ja.
Och det finns soloregler också som jag inte ens har tittat på, om jag ska vara helt ärlig. Och jag har alltid tänkt att så här, jo, det går att spela upp till 4, men det här vill jag nog helst spela på 2.
Mm.
För att man dör i det. Och vi pratade om det i slutet på spelet här, att om vi hade varit 3 nu och spelat där, så hade Åsa varit död sedan en timme tillbaka och haft jättetråkigt.
Eller jättekul att bara sitta och häcklat vid sidan av.
Det är i och för sig en möjlighet just med Åsa. Men poängen är att jag har bara velat spela det på 2, för att jag har tänkt att så här, men det måste ju vara bäst, eftersom liksom, då behöver man inte bry sig om det, att någon blir utslagen. Men jag sa också det halvvägs in i spelet, eller en bit in i spelet i alla fall, att det man kanske är ute efter här är det här 2-mot-2-läget som finns.
Men jag tror att det kan ligga någonting i det, för att jag tror att det skulle påverkat en del av mina liksom negativa aspekter med spelet. Om man har lagspel och kan snacka ihop sig och liksom manövrera på ett annat sätt på spelplanen och använda sina enheter i ett mer taktiskt, att en liksom kör attack, en kör försvar, sen använder man sig av de här kompletterande när man gör deckbuilding-delen, att man ser till att man samkör det. Jag tror att det ligger någonting i det.
Ja, jag tror att är det någonting som kommer motivera mig att nu behålla det, för att jag har varit i taget och sälja det här spelet flera gånger, att det bara står där, det checkar upp en massa plats. Nu efter att ha spelat det hänger löst, kan jag säga, i spelsamlingen. Men det som gör mig motiverad att behålla det är att så här, jo, men om jag kan få till en sån någon gång först, en 2-mot-2-grej.
Ja, men absolut, det är ju definitivt värt. För att jag menar, det finns, även som sagt, jag har hintat om att jag kommer ge ett rätt lågt betyg. Ja. Men jag tycker att det finns många saker som är intressanta med spelet. Och jag tror att det skulle lyfta i ett lagperspektiv.
Ja.
Men efter man har gjort deploy fasen, så går man in i movement-fasen, och då i turordning så får man flytta sina enheter. Första spelaren flyttar sin Giant Killer Robot, och då kostar det 1 energi per steg man tar på spelplanen. Och sen gör andra spelaren samma sak, och sen förflyttar man sen sina, om man har dem ute på spelplanen, så förflyttar man i ordning sin combat drone, sen flyttar man sin support drone eller medical drone, och sen flyttar man sin survey, alltså spionroboten. Vad tyckte vi om den delen av spelet?
Den var fullt fungerande.
Ja.
Det är ingenting spännande eller speciellt med det upplägget.
Nej. Nej, precis. Jag tyckte det var en liten transportsträcka, pun intended. För att om man då var andra spelare, här tyckte jag det var bra att vara andra spelare. För att då kan man ju se, men du ställer dig, du flyttade in Giant Killer Robot 2 steg och ställer dig inom attackavstånd. Ja, men då kan jag svara på det genom att antingen ställa mig i försvar, så att jag kan liksom ställa mig bakom skydd, eller så kan jag flytta mig ur det avståndet jag tror att du kan attackera på. Så det var ett sätt att liksom ändå balansera om man var första eller andra spelare. De där 3 andra robotarna funkar ju på samma sätt, att man försöker liksom ställa sig på en position som är gynnsam. Men det är ju svårt att veta i förväg. Och sen gick man in i en fas där man deklarerar vilka enheter och vilka kort man ska använda för attack. Och den tyckte jag också var liksom intressant, för att drönarrobot hade ett attackvärde eller liksom snabbhetsvärde av nära 1000.
Ja, just det.
Så den attackerade nästan jämnt först. Och då kan jag veta, ja, men om jag kan ställa den i en position så att den kan slå ut någon av dina drönare eller liksom supportenheter, då kommer du inte kunna använda den för din attack. Så det, jag tyckte det var en snygg idé med hur de korten funkade. Som jag kanske tycker, som sagt, att tärningslagarna, om man har otur, missar, inte får till lika mycket skada som behövs etc. och motståndaren har tur med tärningarna, så kan det slå väldigt hårt på liksom den drabbningen, som sen har konsekvenser för resten av spelet rätt mycket.
Ja, nej, men absolut. Det är ju, alltså, man får se stridsrundan som uppdelad i de 2 halvorna, att en relativt, ja, men så här, ja, men lite intressant halva med initiativordningen. Och sen efter det så, ja, och sen får du rulla tärning.
Ja.
Och absolut, det fanns viss möjlighet att manipulera vad som hände kring tärningsrullningar, och man kunde få sponsorkort som var att man hackade motståndaren och tog bort ens vapensystem. Och men i grund och botten så kom det ändå alltid ner till att det sista du skulle göra är att rulla 2 tärningar, anfalla, och rulla x antal tärningar för att försvara dig från de tärningarna.
Ja.
Och mer spännande än så blev liksom inte själva attacken.
Nej. Så att, jag tänker, det här är ju designat för att, kommer vi ihåg vilket år det var?
Jag vill säga att det här kom ut, för, vad är det nu, 2024? Jag vill säga att det här kom ut 2018 eller 2016. Ja. Så det är 6 eller 8 år sedan.
Ja, och det var liksom genom Kickstarter. Jag tänker om det hade släppts idag så hade nog mycket varit samma.
Ja.
Men jag antar att de där tärningarna hade varit liksom på något annat sätt.
Det tror jag också. Och jag tror så här, det här spelet, det jag kan komma ihåg från runt omkring när det kom ut var att en av anledningarna till att jag snubblade över spelet, bortsett från att jag liksom var halvny i brädspelshobbyn, var också att illustratören som har ritat mycket av allt det här, som heter, vad heter den nu då? Pierce någonting. Jag kommer inte ihåg namnet.
Mm.
Jag följde honom på Instagram på den tiden, så jag såg bilder på de här robotarna innan spelet fanns.
De är fantastiska.
Och de är jättehäftiga, men det känns också som det är det som har hänt här, att det är någon illustratör som jobbar på... Det här spelet är utgivet av Cryptozoic Entertainment, tror jag de heter, i samarbete med Weta Workshop.
De som gjorde Sagan om ringen, miniatyrerna.
Ja.
Eller inte miniatyrerna till Sagan om ringen, men precis. Alla special effects.
Och jag tror att det som har hänt här är att någon har gått förbi den här killens skrivbord och sagt: fräsiga robotar, vad är de till? Och han bara, jag vet inte, vi håller inte på med någon film just nu. Men då gör vi väl ett brädspel.
Ja.
Det är det som har hänt här, och det gör inget.
Nej, det kan absolut vara så. Och som sagt, Table Presence genom taket.
Ja.
Det är skitsnyggt spelet. Ja. Och jag menar, de sätter också en karaktär till spelet. Det går att leva sig in i den här liksom världen på ett annat sätt. Och jag tycker att både de här sponsorkorten som man drar vid sidan av, deras lilla flavortext och presentationen i den, känns väldigt genomarbetat och liksom väldigt, väldigt snyggt.
Ja. I den änden, liksom presentationsänden, inga klagomål.
Nej.
Alls faktiskt.
Efter attackfasen så har man den här, när man taggar de byggnaderna. Och om man då står bredvid en byggnad så kan man tagga, här är det viktigt att det är hexagoner. För man får bara tagga direkt angränsande byggnad på den sidan som är riktad mot den sidan man står på hexagonen.
Ja.
Så det finns ett incitament att faktiskt röra sig runt en byggnad för att kunna tagga alla sidor. För man behöver tagga 4 sidor för att rasera ett hus.
Ja.
Och det tyckte jag också var snyggt. Att det fanns liksom, det är ingen idé att bara stå på ett och samma ställe. För då visst, man kan attackera om motståndarna är inom avstånd, men man kan inte sätta de här taggarna.
Nej, men
och
precis.
Taggarna gör både att du kan vinna spelet och dra de här sponsorkorten som är väldigt liksom värdefulla.
Ja, nej men och det... Återigen, alltså den fasen att placera ut taggarna, det var kanske inte jättespännande i sig, men det var ett roligt incitament, precis för det du nämner, just att förflytta sig runt. För annars kändes det, utan den grejen, så hade det känts som lite så att, nej men jag är i position nu så jag stannar här ibland. Men inte minst med den stora roboten. För jag vet att jag hade min stora robot stationär väldigt länge. För att det kostade energi att förflytta sig med den.
Ja.
Och det var tajt med energi ändå som det var. Men just grejen att få sätta de här taggarna för att få dra sponsorkorten, för att kunna liksom störa motståndaren på andra sätt än genom att skjuta på den, gjorde att okej, jag får använda alla mina support-robotar också.
Ja.
Så den biten utav det gillar jag, att själva taggningen i sig var kanske inte spännande, men den var ju ett resultat utan någonting som var roligt.
Ja. Men absolut, de liksom knyts ihop snyggt ändå.
Mm.
Och sen efter man har gjort den fasen så kör man en reset-fas. Och då kollar man den personen som har taggat flest byggnader får startpositionsmarkören eller första spelsmarkören. Och om man har taggat lika många så går det över till nästa person.
Ja, just det.
Och det är liksom, när man får den första spelsmarkören så går man upp på en liten level up-mätare som kan låsa upp nya förmågor som gör att det blir lättare att antingen träffa eller lättare att försvara sig från attacker.
Ja.
Och sen är det egentligen rinse and repeat tills dess att antingen man har slagit ut motståndarens huvudrobot eller att man har raserat 4 byggnader.
Ja.
Så det finns som sagt en hel del som jag tycker är intressant. Och jag skulle inte sätta mig emot spelare igen.
Nej.
Jag skulle vilja spela det på 4 personer och kanske sätta mig mer in i alla de här korten och deckbuilding-möjligheten. För att nu kör jag på någon form av rekommenderad start konfiguration. Jag tyckte att den funkade helt okej, men den var lite långsam. Det var ofta jag hade kort som hade liksom 50 i attackvärde, och du hade ofta kort som var 700 plus i attackvärde. Så det var ofta du liksom ville upp våra kort och sen sa jag, men du kommer attackera med två eller tre av dina kort innan jag får göra mitt första.
Ja.
Och med de korten så kunde du slå ut det som jag använde för att attackera med mina. Så att,
ja, men precis.
Det hade jag funderat på, liksom velat gå igenom, och det är en anledning till varför jag skulle vilja spela igen och testa.
Opta lite.
Ja, men exakt, och kolla det. Och det skulle också vara kul, och om jag skulle spela igen så skulle jag också vilja testa det som en lagupplevelse. För att som det var som två spelarspel så var det lite för mycket take that för mig i de här sponsorkorterna. Och lite för mycket liksom tur med de här två tärningarna, hur de slog.
Ja, och min tanke i min tur med det här spelet, som sagt, absolut, lagupplevelsen i det här kommer jag vilja testa. Och om den är toppen, då blir det här ett spel som har liksom ett fortsatt hem i min hylla. Så. Annars så kanske det får flytta. Samtidigt så är det så här, jag sa till Jens när vi hade spelat klart, och så här kommer lite så här behind the scenes magi. Ibland spelas inte podden in direkt efter spelet. Nej. Utan nu så tog vi en liten hundpromenad först med Tusse, vän av podden. Och så frågade jag ens vad jag tyckte om spelet, det så här första intryck. Och då var det här att om det här hade varit ett mindre spel, där liksom lådan inte var stor som en frys och vägde 8 kilo, då hade jag nog spelat det här oftare. För jag tycker att det är ett småtrevligt spel. Så. Det är lite roligt, det är lite pang-pang. Det är väldigt vilda västern. Liksom. Lite så här, hej, nu kör vi.
Ja, men verkligen. Men när du tog upp det så blev jag ju återigen påmind om Hiroshima Hex.
Ja, och jag i min tur påminde mig själv om Unmatched-serien.
Ja.
Som jag har massor av lådor av. Som också går ut på att flytta gubbar med små kort och attackera varandra i turordning.
Ja, och jag tror att båda de, med dagens mått mätt, så tror jag att båda de spelarna är bättre.
Ja.
Jag tror att det här lever väldigt mycket på enormt fin presentation och en Kickstarter-hype som inte har blivit justerad för inflation.
Nej, precis.
För de som inte har spelat när Hiroshima Hex, så har man även där ett lite tajt hexagonbräde. Sen har man som små hexagon, det är lite av Carcassonne fast superkonfliktorienterat. För man kommer bygga upp den här spelplanen med hjälp av enheter från sin armé. Och sen finns det lite olika sätt att trigga en konflikt på. Ett av dem är att fylla upp spelplanen helt och hållet.
Mm.
Och när det har hänt så kollar man alla enheter och går i initiativordning. Och ser den här attackerar innan den. Och den tar då bort den här som hindrar attacken åt det hållet. Så blir det som den här kedjereaktionen eller knife fight in a phone booth-känslan. Att det är supertight, superkonfliktorienterat och kan bara liksom resla till och sen är halva brädet borta.
Ja.
Och den känslan tycker jag återfinns i korten här, hur initiativvärdet på dem när de triggar vad som då blir följdeffekten av det. Och som du säger, Unmatched-serien är ju också väldigt, inte väldigt snarlik, men det finns ändå i alla fall
tillräckligt med likheter.
Ja, precis. Så att
om jag har en kompis över som vill spela något konfliktfyllt, så kommer jag plocka fram Unmatched innan jag plockar fram det här. För Unmatched tar också 2 minuter för setup. Ja. Och det här tog en stund. Det ska byggas hus och det ska ställas ut grejer.
Men för den typen av spel det är, så gick det ändå rätt snabbt.
Jo, alltså ja. Om man tänker på det mer kanske som ett någon så här miniatyrfigur skirmish spel så absolut. Ja. Då var det här kanske en lätt tillgänglig variant av ett sånt.
Ja, men det tror jag nog. För som sagt, de här byggnaderna man ska ställa i ordning, 8 stycken av dem, det tog inte jättelång tid att få ut på spelplanen.
Nej, det är sant.
Och jag tror att när man blir lite mer varm i kläderna med deckbuilding-delen i början och sånt, så kommer det också gå snabbare. Så att jag blev ändå, för storleken på lådan och för vad jag hade förväntat mig i både regelgenomgång och setup-tid, så är den ju kortare än vad jag hade förväntat mig.
Ja, nej, men det håller jag med om. Och alltså så här, reglerna var inget fel på dem. Utan det är som sagt, jag tror, det har några år på nacken. Det finns vissa saker som kanske hade gjorts annorlunda nu. För att bara fortsätta dra jämförelsen med Unmatched, så är det, man märker ju, apropå det här med liksom begränsade möjligheter att manipulera saker som händer i spelet, där är ju Unmatched på många sätt det här spelet, fast oerhört mycket mer finessrikt. För där, ja, har du möjlighet att manipulera i stort sett allt på ett, ja, eller annat sätt. Men liksom lite samma grej med liksom du förbrukar din kortlek och när den är slut så är du rökt liksom. Mm. Ja, det är ett spel som kommer få stanna hemma ett tag till. Jag kommer lira ett par, alltså jag vill nog få in 2-3 omgångar med det här som ett lagspel, 2-2.
Ja. Jag tror att det har stor potential att växa.
Ja, för det är också att om det är bra som ett lagspel, mm, då fyller det ett hål i min spelsamling som inget annat spel, nej, gör liksom. Nej. Medan, nej, som det spelet vi spelade det, ja, som, då är det en lite tråkigare variant av spel som jag redan har.
Ja, ja, men jag förstår och håller med den delen. Ska vi komma in lite igen på sluttankar om spelet?
Ja, ja, men det vi barkar väl dit då, tänker jag.
Ja, jag kan ju riva av postret som jag hintat om. För mig är det här en femma. Det är liksom ett så här take it or leave it-spel. Jag kan antingen spela det igen i rätt fyrreaktion av grupp. Speciellt om man får till ett fyra persons gäng och testar det här 2-2-läget. Då kan jag definitivt sätta mig och spela det. Men jag kan också känna att nej, men jag har testat det här nu. Jag behöver inte liksom ge det en till chans egentligen.
Ja, nej, men precis. Nej, men min tanke kring det här var väl lite grann, innan jag går in på sifferbetyg, på vägen hit till Jens idag så tänkte jag så här, fan, är det lite tråkigt att jag tagit med mig ett spel till podden som, om jag tycker det är svinbra, så kan jag ju ändå inte typ rekommendera folk att gå ut och köpa det, för jag tror inte det här säljs längre kanske.
Nej, det är nog andrahandsmarknaden man får kolla på.
Ja, men jag känner mig inte lika ledsen över det längre, för att ni som har det här spelet och liksom har behållit det de senaste 8 åren eller 6 åren eller vad det är, ni har säkert en anledning, alltså ni gillar det säkert och då är det toppen.
Ja.
Om du inte redan har det här, då finns det andra spel som gör typ den här grejen. Vi var inne på andra spel också. Vi har pratat både om Unmatched och Narushima Hex. Vi har pratat lite om Summoner Wars och något annat spel som du nämnde.
Ja, Narushima Hex tycker jag är... Som sagt, det här spelet påminner mig om att jag vill spela det igen.
Ja. Så att, vad heter det? Det finns annat att lida. Jag var också inne på en femma. Det är en 4-6. Är det här samma spelupplevelse på 4 personer som du var på 2? Då kanske det till och med är en 4.
Mm.
Är det här snäppet bättre? Eller så här, potentialen uppåt är ju egentligen obegränsat. Om det är jordens roligaste spel på 4, fine.
Ja, det är ändå det som gör att jag håller kvar liksom hoppets låga, ja, är ju ändå att jag har fått 7,6 i betyg av nära 2000 personer.
Ja.
Så att det finns ju någonting där, men jag tror, som jag inte enbart tror, är den här Kickstarter-hypen.
Ja.
För visst, det finns ju liksom bevis på det, att spel som har Kickstarters har initialet högre betyg, men sen ju fler personer som spelar så brukar det dala lite snabbare än spel som har getts ut i retail på en gång. Men 7,6 så här många år senare indikerar ändå att det finns mer där än vad ett första parti kanske visar, men som sagt, jag vet inte om jag är benägen att utforska det.
Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Jag tror att det här kanske är robotarna som inte är more than meets the eye.
Ja.
Nej, men så där kring också. En femma, ett smack mitt i. Med det sagt, absolut inget som jag tycker att man ska undvika att spela, utan, nej, finns det tillgängligt att köra? Jag tänker, det här är ju också ett sånt spel. Det här har inte jag sett hemma hos någon av mina kompisar i hyllan.
Nej.
Som en polare har det, föreslår det. Alltså, så här, så.
Ja, men för absolut. För
Carcassonne kan du spela nästa helg och helgen efter det, ja, också.
Och om det finns liksom i ett lånebibliotek på ett konvent någonstans, så känns det som ett perfekt sånt spel.
Det känns som ett bra sånt spel, ja, faktiskt. Det här ska nästan vara i ett lånebibliotek.
Ja, för att jag menar, direkt man ställer upp det här på ett bord så kommer det dra ögon och intresse så till sig. Så det kommer inte vara svårt att hitta personer som säger, ja, men det här kan vi ge ett försök. Och,
jag kan tänka mig att det var lätt att dema det här på mässor innan det släpptes.
Absolut.
Vi måste ha haft folk hela tiden.
Ja, leksaksnivån är ju väldigt hög på det.
Ja.
Men ja, det kanske är det vi har att säga om det spelet.
Ja, nej, men jag tror det. Det var så, vi har inte haft otrevligt.
Nej, nej, som sagt. Jag var lite störd på de där tärningarna ett tag. Men jag tycker att det finns redeeming qualities i spelet generellt. Så att Ett lagspelsparti till, absolut. Ett tvåspelarparti till, ja.
Ja. Ja. Så här, om någon kommer hem till mig och absolut vill testa, så nu känner jag mig i alla fall trygg att jag vet att okej, med regelgenomgången behöver bara ta en 10 minuter.
Ja, jag menar, Åsa ska väl få spela det någon gång också.
Ja, jag tänker väl det. Mm. Vi får se. I och för sig så rädd, eller uteslöt ju hon mig från framtida biokvällar.
Ja, precis. Får se om det här är hämnden till det. Med det sagt så får vi tacka våra sponsorer, spelföreningen Smash och spelbutiken Dragonslayer på Sveavägen.
Så... Ja, men just det, de är inblandade.
Ja, så ses vi nästa gång.
Ja, vi finns Instagram 2D-podd.
Ja.